Så jag tänker att det inte är så konstigt att de första kristna såg kopplingen till Jesaja 53, vers 7. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Men vad är det med detta? Denna passivitet. Detta som ser ut som maktlöshet. Att Jesus bara går med på och låter de andra styra händelserna så som det ser ut. Paulus skriver i första Korintherbrevet, kapitel 1, vers 18. Ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Och lite längre fram i vers 22 och 23. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. För judarna en stötesten. En stötesten innebär ju något som man tar anstöt av. Något man blir provocerad av eller förnärmad av. Och vi har översteprästen, vi har de skriftlärda, vi har fariseerna som ända sedan Jesus påbörjade sin offentliga tjänst, de har blivit riktigt provocerade av Jesus. Av hans undervisning, av det han gör, att han äter med syndare, att han vänder upp och ner på allt som de tycker är rätt och riktigt. Och så vid korsfästelsen är det de som ropar, om du är Guds son, kom ner nu från korset, häng inte bara där. Han är en stötesten. Han provocerar dem. Både det han gör och det han inte gör. Och så en dårskap för hedningarna. Pilatus, en romare, en hedning. Som förtvivlad frågar, varför talar du inte med mig? Vad sysslar du med? Varför låter du inte mig hjälpa dig ur den här situationen? Total dårskap. Pilatus förstår inte, vad är det som händer? För det som sker vid korsfästelsen är motsatsen till vad vi och deras bild är av vad makt, auktoritet och seger är. Det Jesus gör ser svagt och maktlöst ut. Men Paulus skriver vidare där i första Korintherbrevet i kapitel 1, vers 27. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka. Vidare kapitel 2, vers 8. Den visheten har ingen av den här världens härskare känt. Hade de känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Den visheten har ingen av den här världens härskare känt. Vilken vishet? Vad är det för vishet som Gud uppenbarade genom korsfästelsen men som den här världens härskare inte känner till? Vad handlar den här visheten om? Jo, att just detta, att det som för världen var svagt, det utvalde Gud. Att det finns något som är starkt i det som till synes ser svagt ut. Visheten i att det som ser ut som ett nederlag kan vara en seger. Det finns såklart svaghet som bara är svaghet. Alltså när man blir utsatt eller utnyttjad, förtryckt och dominerad av någon som vill en illa, då är man bara svag. Men, och det är det ser ut som här, precis. Det är det ser ut som här. Det ser ut som att det är Jesus som är svag. Det ser ut som att det är översteprästerna som har makt. För det är de som förtrycker, det är de som dominerar. Det ser ut som att det är Pilatus som har makt. Det ser ut som att det är soldaterna som piskar honom som har all makt. För så är det med svaghet om den inte har något syfte. Men Jesus har en avsikt med det han gör. Hans svaghet har ett syfte. Och det ser vi att han har talat om i Johannes evangeliet, kapitel 10, vers 11. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Och vidare i vers 18. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, alltså hans liv, och jag har makt att ta det tillbaka. Det har min fader sagt. Ingen tar mitt liv ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta det tillbaka. Jesus ser maktlös ut, men han är inte maktlös. Han använder sin makt för att ge sitt liv av fri vilja. Det ser svagt ut, men det är ett tecken på styrka när det har ett syfte. Och den visheten har ingen av den här världens härskare känt. Visheten som ligger i att tjäna och ge sitt liv för någon annan. För det är ju så att makt i vår värld, det handlar ju ofta om girighet och egoism. Vi möter det i princip dagligen i nyheterna. Alla dessa diktatorer och även presidenter, lagligen eller olagligen valda, som gör allt för att behålla makten därför att de då kan stoppa så mycket pengar som möjligt i sina egna fickor. I år, 2024, så är det så kallat supervalår. Därför att 76 av jordens länder går till val det här året. Och i de här 76 länderna så bor 50% av jordens befolkning. Så 50% av jordens befolkning ska eller har gått till något typ av politiskt val det här året. Och det gäller ju oss också, för det är EU-val. Så 9 juni kan vi också gå och välja. Men det är bara lite mer än hälften av de här valen som man kan anse vara fria och rättvisa. Vi hade ju till exempel val i Ryssland för inte så länge sedan nu. Och vi alla kunde ju räkna ut med lillfingret vem som skulle bli vald, så att säga. Vi visste ju att det var ingen idé för någon opposition att försöka, för Putin ville behålla sin makt. På samma sätt så har det varit parlamentsval i Iran. Första omgången har varit i mars, det ska vara en omgång till. Men också, där vet vi också att ingen opposition får ställa upp, utan man får ju bara välja på de som redan har makten. Så det här är bara två exempel på de länder i världen där de som har makten är så rädda för att förlora den, så de måste manipulera valen. De kan inte riskera att folket ska få välja, för då kan de ju bli av med makten. Deras egen makt är viktigare för dem än att de har ett folk som får leva i frihet. Och så läste jag om Sudan. För snart ett år sedan så skulle de ha övergått till civilt styre efter att militären har styrt sedan 2019. Men de här två generalerna som har lett det här landet de senaste åren, de klev inte frivilligt av makten för ett år sedan. Surprise. Utan de började istället strida mot varandra om vem som skulle ta över av de två. Och då utbröt inbördeskrig. Och på ett år nu så har över 8 miljoner människor i Sudan fördrivits från sina hem. På grund av en maktkamp mellan, lite förenklat, men två personer. Och som vi vet så är det här bara några exempel av det som sker i våran värld. Att makt i våran värld handlar om positioner, handlar om våld, handlar om pengar, handlar om att utnyttja och slå ner på de som är mindre än svagare och svagare. Den här världens härskare känner inte till visheten i svagheten, visheten i tjänandet eller den makt som frivilligt böjer sig och som frivilligt ger sitt liv för andra. Paulus formulerade i Filipperbrevet, formuleringen också när han ska tala om detta. Skriver han om Jesus i Filipperbrevet 2 från vers 6. Han, Jesus alltså, ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Därför att han avstod från allt. Därför att han antog en tjänares gestalt. Därför att han gjorde sig ödmjuk. Därför har Gud upphöjt honom. Därför ska alla knän böjas och alla tungor bekänna att Jesus är Herre. Den här världens härskare tror att man ska ta sig så högt upp som möjligt för att kunna regera uppifrån och ner. Jesus gick så djupt ner som möjligt för att kunna regera underifrån, lyfta människor, lyfta de svaga. Och därför är hans namn över alla andra namn. För att han antog en tjänares gestalt. Så från världspolitiken i Ryssland, Iran och Sudan till vårt land. Vardagspolitiken i vårt land. Jag tycker det visar sig rätt klart att vi också ser svaghet och tjänande och uppoffrande som dårskap. I hur vi väljer, vad vi väljer att lägga pengar på till exempel. Jag är så trött på att bo i ett land som inte värderar arbeten inom vård, skola och omsorg till exempel. Jag är trött på att arbeten i lokalvård, renhållning, matproduktion, att det ska ha lägre status, lägre lön och sämre arbetsmiljö. Det visar sig rätt tydligt vad det är vi tycker är viktigt i det här samhället. Vilka som får den högsta lönen, vilka som får bra förutsättningar på sitt arbete. Och jag kan inte förstå varför vi inte kan lägga mer pengar på vård, skola och omsorg som handlar om människor. Vi skulle minsann kunna klara oss med lite färre reklamare och PR-strateger och lite alla möjliga som har så där 40-50 000 i lön. Men färre undersköterskor, färre lokalvårdare, sophämtare, färre bönder, det påverkar vårt vardagsliv. Ändå tjänar de mindre, har sämre arbetsförhållanden. Arbeten där det handlar om att tjäna andra, arbeten där det handlar om att ta hand om, ha omsorg om, allt sånt värderas lågt i vårt samhälle. Eller att den som är sjuk eller funktionsnedsatt bara räknas i pengar. Och då räknas som en belastning och en börda för det här samhället. Att det bara talas om att det är en kostnad. Och inte en tillgång, bara i egenskap av människa. Ja, vi behöver en ekonomisk politik i det här landet. Ja, man behöver prioritera. Men jag tycker faktiskt att prioriteringarna går fel. Jag skulle säga att det är det som är beviset på att vi inte är ett kristet land. Det handlar om vilka vi tar hand om i det här samhället. Vilka vi lägger pengar på. Vilka vi anser är värda någonting. Och ja, det är inte alltid så här svartvitt. Men just här och nu så står jag här. Och jag säger att jag tycker så här. Och jag tänker vara lite svartvit. För jag tror att det här är så viktigt. Vilken attityd vi har. Har vi attityden att de som har makt och inflytande ska vara här uppe och bestämma vad de här nere ska göra? Eller har vi attityden att makten och inflytandet som vi alla har i någon mån, det är till för att gå underifrån och lyfta de som behöver? Vi vet vad Jesus gjorde. Och han är våran förebild och våran Herre. Jag har läst att det ska finnas ett uttryck som är så här. Nedanför korset är marken slät. Det betyder att nedanför korset står ingen av oss högre eller lägre än någon annan. Nedanför korset är vi inte höginkomsttagare eller låginkomsttagare. Nedanför korset är vi inte akademiker eller outbildade, teoretiker eller praktiker, gamla eller unga, sjuka eller friska, framgångsrika eller misslyckade. Nedanför korset så står den gängkriminelle på samma nivå som den framgångsrika politikern. Den rike företagsledaren står på samma nivå som kvinnan som syr våra kläder för en minimilön i Sydostasien. Nedanför korset är vi avklädda allt vad status, masker och roller är. Nedanför korset är vi bara människor. Nedanför korset är marken slät. Och vi är högt älskade och dyrbara människor. Allihop. Företagsledaren är det. Kvinnan som syr våra kläder är det. Politiken är det. Den gängkriminelle är det. Ingen av oss står högre eller lägre än någon annan inför Jesu kors. Och jag uppfattar Bibeln som, och vårt kristna uppdrag som, att det är vad vi som församling är kallade att gestalta. Vi är Kristi kropp på den här jorden. Vi representerar en herre och ett rike som sätter andra högre än oss själva. Som inte föraktar de svaga, som praktiserar betjänande, generositet, tålamod, vänlighet, förlåtelse och befrielse. Som församling så är vi kallade att använda vår makt och vårt inflytande för andras skull. För de svagas skull. Och frälsningen är inte bara en personlig upplevelse. Den är det. Den är en personlig upplevelse, en personlig relation med Jesus. Men inte bara. Så älskade Gud världen att han gav den sin son. Och i Kolosserbrevet står det att Gud beslöt att försona allt med honom. Allt i himlen och på jorden. Hela världen ska en dag bli ny. Men vi som kristna är redan nu representanter för den nya ordningen här på jorden. Vi är del i den här dårskapen som Gud använder. Att tjänande, utgivande, ödmjukhet, förlåtelse, att vända andra kinden till och så vidare. Det är Guds seger över ondskan och över döden i den här världen. Det är vår kallelse. Att leva det nya livet med Jesus. Det är att också ha en omvänd syn på vad makt och inflytande är och är till för. Från att hylla dem som sitter högt upp och tänka att de har säkert rätt. Till att böja sig ner och säga jag tjänar det jag står. Jag lyfter dem som jag har i min närhet. Jag visar vad Guds rike är genom min attityd och vad jag värderar. Till avslutning. Den här paradoxen i hur Guds makt fungerar. Den blir så tydlig i en bild i Uppenbarelseboken. Några utdrag ur Uppenbarelseboken 5, vers 5-12. Se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Och jag såg ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Och de sa med stark röst, lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Lejonet av Juda, bilden för styrka, kraft, seger. Och så bilden av lammet. Dessutom ett slaktat lamm. Bilden för svaghet och nederlag. Jesus är lejonet som har segrat. Men hur har han segrat? Jo, genom att låta sig slaktas som ett lamm. En total paradox. En total omöjlighet i vår logik. En dårskap för världen. Men det är vad vi bekänner oss till. Den Herre vi tillhör. Att det som på långfredagen såg ut som ett nederlag visade sig på söndagsmorgonen vara en seger. Amen. Ja, Jesus, nu bara upphöjer vi och ära ditt namn och tackar dig för segern som du vann. Segern som är total, Herre. Och för att du gjorde det med den vishet som den här världen inte förstår. Att det är när vi böjer oss ner och när vi utger vårt liv för varandra som segern kommer. Inte genom förtryck eller andra typer av maktuttryck som vi har i den här världen. Utan makten det är i att ge sitt liv. Tack Herre för att du gjorde detta. Tack för att du gjorde detta för oss. Att du böjde dig ner. Du ödmjukade dig. Du betjänade oss som mänsklighet och som värld, Herre. Och jag ber Gud att den kraften och den makten ska få genomsyra våra liv, Herre. Att vi ska få vara representanter för ditt rike på den här jorden. Att innan det kommer i sin härlighet så ska vi få vara punkter av ljus i mörkret. Att vi inte ska gå med på att makt utövas på det sätt som det gör. Att vi inte ska gå med på att svaga människor utnyttjas i vår värld. Att vi på något sätt i det lilla ska stå upp för att vi ska böja oss ner och lyfta den som är svag. Den som är utsatt. Kom helige ande med din uppståndelsekraft in i våra liv. I allt det vi är och allt det vi gör. Och låt oss få leva i ditt uppståndelseljus, Herre. Kom helige ande.